del till det paragraf denna helg och tivoli morgon. Det var en ovanligt varm dag i mitten av april. Det stora samtalsämnet i byn var så klart att tivoli äntligen anlänt och placerat ut sina sockervadsmålare och pariser jul på allmänningen. Äntligen skulle folk och fä i trakten få domen ur huset och roa sig. Tivoliägaren var en typisk dito, överviktig, självgod och med en vaxad mustasch som glänste i solskenet. Han hette något tysk klingande naturligtvis, Herr Grisenfläck närmare bestämt, och varje dag sågs han med magen i vädret spatsera runt och polerade guldfärgade knapparna på sin bländrosa tivoli-kostym. Med kritisk min granskade han sockervaddens fluffighet och lindans öfernas tillkölsfras. Han testrullade lyckohjul, prov och godis och köpt på försök i spökhuset. Ja, han mådde som en riktigt präktig och fet despot och betedde sig därefter. Just som han spankulerade omkring mellan radiobilarna och slängorna i sedvanlig stil denna vår förmiddag, råkade han få syn på en mindre repstump som stack ut under tältduken till ett mindre lotteristånd. Märkligt, tänkte direktören och strök sin mustasch. Ett mindre rep under ett mindre lotteristånd, som sagt. Vad kunde ligga bakom dylikt malplacerande av inventarier? Han beslöt att lite försiktigt trycka i det och böjde sig ner, varpå repet plötsligt försvann in under fronten på lotteriståndet. Förvånad kikade direktören runt ståndets disk, men kunde inte se något annat än lite utspillda popcorn och en kvarglömd nallebjörn. Han rev sig tankfullt i mustaschen. Efter en liten stund kom han att tänka på en dålig vits. Han fnissade till men blev plötsligt allvarlig igen då han istället ådrog sig i minnet av sin mors hastiga bortgång. Det hade varit en bisarr kväll. Just som vinden rev tag i en tältduk som smattrade till, fick han syn på ytterligare något besynnerligt, nämligen en liten nagare av något slag som just var i färd med att besudla liket från vad som verkade vara den bortsprunna cirkusket som man letat efter sedan frukost. Här låg den alltså nu med blodstänkt päls, uppenbarligen genomborrad av en brevkniv och därpå synbarligen garotterad enligt sydfransk tradition. Det såg inte vackert ut. Flugor surrade och tivoli-direktören rinkade bekymrat pannan. Det här var inte bra reklam för tivolit. Ett mord hade visserligen varit vanligt förekommande förr om åren. Men dels var det lagstiftningen numera något mindre vag på punkten om huruvida man egentligen hade tillåtelse behandla cirkusdjur precis hur som helst, och dels hade opinionen svängt betänkligt i frågan på senare tid. Han såg sig hastigt omkring. Med en handlingskraftig manöver grep han tag i första bästa tillhygge, vilket råkade vara en dödighet, och bar kvickt den på axeln när han gick bakom närmsta tältduk. Det råkade vara skäggiga damen Brunhildur Gustavs dotters tält, och därinne var stämningen mer än dov redan innan tivoli-direktören snubblade in. Gustavs dotter hade den morgonen vaknat slättrackad med en blorm i varje hörn av sin bostad och därvid lagillat högeligen utan att någon orkat bry sig, vilket hon tog som ett tecken på att alla hatade henne. Hon grävde allt djupare i sina negativa känslor och fann snart att hon egentligen borde vara någon annan någon annanstans. Frågan var bara hur det skulle gå till, och denna fråga satt hon nu och grubblade över när Herr Grisenfläck tumlade in med geten på axeln. Varfalls, frågade damen. Varför stövlar du in här som en mystisk mörkman med den nu på axeln nu? Det är en get, vilket skulle bevisas, skrek hon hjält och viftade med fjäderboan. Herr Grisenfläck harklade sig harmset och betrakade djuret. Vet du möjligtvis vem som har tagit livet av den? Brunhildur flackade med blicken. Hon försökte skylla över den ihjälkramade bormen som låg strax bakom henne och en stöglade bävern som låg infäst under sovbritsen. Nej, absolut inte. Hemskt. Jag som älskar djur, fnittrade hon samtidigt som hon petade så diskret hon kunde undan en död hermelin från fönsterbrädet. Det luktade besynnerligt i hennes tält. Herr Grisenfläck backade långsamt ut, medan han diskret höll för näsan. Punkt väl ute igen kliade han sig tankfullt i rumpan och rättade till byxornas pressväck. Det hade varit något konstigt med skäggiga damen, men han kunde inte riktigt formulera för sig själv vad det bestod i. Kvinnoproblem, konstaterade han och stirrade i fjärran. Bäst han stod där och funderade kom karusellteknikern skyndande, röd musik dansträngd och tungt flåsande. Han är rätt motbjudande faktiskt, tänkte herr grisen fläck och petade sig i näsan. Nu gällde det att lite diskret utröna vad sluschen kunde ha för rest i rockermen. Herr grisen fläck harklade sig. Ja, Hakoni, sa han och stirrade med barsk uppsyn på den i gloveral utspökade sluschen. Vad säger du om händelserna här på Tivolit senaste tiden? Conny bliggade misstänksamt på Tivoliägaren. Till det har jag vad då, svarade han släpigt. Herr grisen fläck kände sig beklämd och fingrade återigen på sina pressväck. Vad skulle han säga? Har du sett något märkligt här på området på senaste hö? Dig kanske. Conny fnös. Herr grisen fläck suckade och övervägde återigen att avskedda Brummelnpostet, men hade just ingen energi. Conny slängde en död mård framför fötterna på grisen fläck och flinade att ta upp den, väste herr grisen fläck och hytte med näven. Conny satte händerna i sidorna och helmade herr grisen fläck åt börder, men det gjorde han så dåligt att han satte sin saliv i halsen och började hosta ömkligt. Herr grisen fläck utbrast i ett nedlåtande flattgarv och daskade till Conny i ryggen, varvid tre döda bisamråttor ramlade ur hans bröstficka. Grisen fläck ryggade tillbaka, vilket Conny utnyttjade genom att flink trafsa upp ett rep, knutet till en lasso. Han fäste bisamråttorna i lasson och tittade sedan menade på grisen fläck. Nå, hur ska du ha det? Kanske han skulle ha fortsatt om han inte fått truten i en fyll med en tidning, som resolut tvingades framåt av grisen fläcks kraftiga näve. Med fäktande armar for karusellteknikern på kurspunkt samtidigt. I sockervadståndet hade flera av de som tilldelats uppgifter följt upp. Richard Harry vevade febrilt på den lilla rat som reglerade flödet av luft in i den stora spinnkammaren, där själva sockret blev till de majestätiska skapelser av, ja, socker, som försåldes i stånden där de alltså befann sig, han och hans bröder. Allt sedan händelsen, som de själva benämnde den kaosartade turné, som följt på deras oväntade återkomst till folkparksscenen i augusti för 2 år sedan. Det hade känts angeläget att ge något tillbaka i form av frivillig samhällstjänst, och valet hade fallit på sockervadståndet vid grisen fläcks cirkus. I efterhand hade det känts som något självklart, fast precis när det stod där och slabbade med sockerlösningen kunde det ändå ibland uppleva korta ögonblick av besvikelse över hur livet utvecklats. Men, som sagt, nu var det fullt upp. När Rickard fått kontroll på sockerflödet och börjat snurra upp det ena sockernystanet efter det andra. När Per tog över dem och käkade upp dem. När Loje skällde ut honom och så argt han kunde slängde en sockervadspapperstrut i golvet. Så höll det på. När bröderna Harry sålde sockervad.1 röjde ända till morgonen därpå innan grisen fläck hade lugnat ner sig så pass att han kunde påbörja pappersarbetet över Connys avsked. Det tog tid. Svetten rann. Conny hade börjat på Tivolit under brinnande kubakris, som ett skärmskott hade han kommit in och verkligen fått karusellerna på fötter. Det medförde genast problem eftersom karusellfötterna underdimensionerades då man ville spara materialkostnader. Redan då hade herr grisen fläck tycks sig ana att Conny på ett rättfullt sätt sökte utmana hans auktoritet. Det kunde vara en blick, en gest, en grimas, men alltid den där attityden, lätt nedlåtande, föraktfull. Grisen fläck hatade det. Men nu skulle snart problemet vara åtgärdat. Han satte sin namnteckning på det sista vattenstämplade 100-gramspappret och skrattade bistet. Utanför Tivoli-kontoret hördes plötsligt ett jättskärande skrik. Direktören ryckte till och for upp ur sin stol. Han hann ta 2 metadon innan han stöttade ut, men glömde i hastigheten att det gav honom superstyrka, och när han forcerade dörren till yttervärlden slet han av väggen och stod där som ett borttappat barn inne på Jekos. Rop hördes och någon kom sättande samtidigt som taket säckade ihop över både det ena och det andra. Grisen fläck såg sig förvirrat omkring med dörren i näven när en okänd man i rutig kostym kom farande med andan i halsen. Herr direktör, flåsade han och vevade och fäktade med armarna som en veritabel väderkvarn. Herr direktör, Grefen Fleck höjde sin arm för att indikera att han noterat utropet, men mannen lät sig trots det inte hejdas, utan fortsatte rakt in i herr Grefen Fleck med påföljden att taket kapsisade slutgiltigt och väldeligt över de båda herrarna. Grefen Fleck räckte omedelbart hela helket åt Häcklefjäll och kände den välbekanta pirrande känslan av rusande adrenalin. Han kastade av och drejade holk i flygande fläng och folk runt omkring fick skynda sig undan när han kom rullande med fäktande armar och stånkande maner och ölmagen som hoppade upp och ner likt en punkterad varmluftsballong på steroider i en trång över Nordsjön. Väl framme vid Pariserhjulet tog det hela en ände med en monumental förskräckelse i det att Grefen Fleck stöp över ett nypon och for rakt i biljettkön så besökarna flög åt både öst och väst och söderöver. Pariserhjulet föll och slog i backen och började rulla med för en slänt som vette mot eldreboendet höstrusket, vars smutskråväggar snart pulveriserades under hjulets kraftiga stålkonstruktion. Häpna stod några nyblivet hemlösa åldringar och såg åbäcket försvinna över kärpappstacket på deras forma hem och vinligt rulla vidare ner mot den stora kotthusutställningen i porslinsträdgården. Det var sig inte bättre än att porslinsprydnadsföreningen dagen till ära icke blott hade ställt ut hela traktens samling av gobelfiguriner utan också hade placerat dem i en lång rad uppemot glasverandan där vernissagen för dagen innefattade ett kotthusbyggande i realtid av.